Och så lyssnar man på henne. Och enda som handlar om, det är lite bönämnen förstås, men det är bara att jag behöver få möta Gud. Jag vill möta den heliga ande och så vidare. Ju längre vi lever här på jorden tillsammans med Gud, desto mer förstår vi att det bara handlar om honom. Allt annat bara smälter iväg och är obetydelsefullt egentligen. Men vad innebär då detta mummel i en tid som denna? Världen som lever i mörker och död gör det just därför att de har valt att gå bort från Gud. Men när de har gått bort från Gud så kommer automatiskt ett tomrum på deras insida. Som de hela tiden försöker fylla med allt annat än Gud. Och allt som inte är fullkomligt, som jag sagt några gånger, kommer alltid att ofullkomligen tillfredsställa människan. Det vill säga, det är en temporär kick. För det är bara Gud som kan ge en människa fullständig frid och glädje. Därför, och nu håller jag på riktigt starta mot den här, sätter vi första växeln. Viktigt att komma ihåg att det absolut viktigaste vi kan ge människorna är en relation med Gud. Om du säger någonting halvkontroversiellt så stenar inte mig ännu. För jag innan jag sagt meningen färdigt. Det är inte syndernas förlåtelse eller goda gärningar som vi ska ge människan primärt. Utan det är relationen med Gud. Och för att förstås komma till Gud behövs det omvändelse och syndaförlåtelse. För ingen kan komma till Gud som inte är helig. Och det blir vi enbart genom Jesus Kristus. För att komma till Gud krävs omvändelse, men vägen till omvändelse, tror jag, kommer genom att människan får smaka på Gud och upptäcka hur god Gud är. Vad är det då människan får? Och nu satt i tvåan. Då jag läser Bibeln, och jag har läst ganska mycket Bibeln här sista 3 veckorna när jag förberett den här predikan ungefär. Och jag studerar speciellt Johannes 14-17. Planerat att läsa det på grekiska, men kom bara 2 kapitel på grekiska. Det tog så fruktansvärt länge. Jag tänkte, det drar man nog på 1 timme, men det tog 1 timme per kapitel. Så jag hann inte med det. Jag hittar Johannes evangelium, och speciellt i de här kapitel 14-17, åtminstone 5 punkter, grejer, vad vi nu kallar dem, områden som Gud ger, som inte världen kan ge. Det är dessa 5 saker som är unika i en relation med den levande Guden. Och saker som jag tror ska lyftas upp när vi evangeliserar. Se det nu som en liten hur du ska evangelisera med dina vänner. Jag försöker använda mig ibland av det sättet när jag talar med människor. För att locka fram Kristus. För jag tror en tid som denna, en sista tid som denna, en näst sista tid som denna, vad vi nu är i för tid. Vi behöver bli bättre på att kommunicera evangelium till människor runt omkring oss. Talet i Johannes 14, inte en början i 13, men speciellt 14-17, så säger han dagen innan han dör. Det är kärtorsdagen. Så man kan säga det, jag vet inte hur det ska vara med dig om du skulle veta att du dör imorgon. Du skulle säga det viktigaste till dina vänner. Så troligen så tänker du lite efter att nu komprimerar vi det allra viktigaste. Och jag tror det är det Jesus gör i kapitel 14, 15, 16 och 17. Så summerar han evangelium. Han komprimerar evangelium. Han transformerar lärjungarna genom evangelium. Och det är 5 enkla, som vanligt, punkter som jag har funnit. Som jag skulle tala med er om 20 minuter, 25. För det första. Men innan jag tar dem så vill jag säga en pre... Vad ska jag säga? Någonting fint ord som jag ska säga nu. Tänk i ditt eget liv på de här 5 punkterna. Och om du är en sån som skriver upp. Nej. Men om du ska vara en sån som skriver upp. Så ska jag vilja att du reflekterar i ditt eget liv på de här 5 punkterna. Och funderar. Hur lever jag i de här 5 områdena? Sätt en skala 1-5. Och allt som är under 5 så behöver du mer av Herren. Och jag hoppas att alla vi är under 5 nästan. Så du inte lever i högmod. Men tänk på ditt eget liv. Men se det också som ett redskap hur du kan evangelisera till dina vänner som behöver Herren. För det första, en relation med Gud ger dig glädje. Det är fullbordat. Ge dig en glädje bortom denna värld. Jesus säger: detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Det finns många sätt och genvägar i den här världen att hitta glädje. Och alla är ofullkomliga. Jesus talar här om en glädje som är fullkomlig. När jag tänker på fullkomlig, jag tänker på 100%. Jag tänker på någonting som är konstant. Någonting som, och man vågar knappt säga det i västvärlden, men någonting som alltid fungerar. När vi lever med Gud så har vi tillgång till en glädje som kommer från en evig källa. Därför har vi alltid tillgång till den. Det är därför som Paulus och Silas, när de är misshandlade in i stocken där i fängelsehålan, satt igång lovsångsapparaten. Och lovsjöng och prisade Gud. Man gör ju inte bara så där, utan man gör det för att man har fått tag på någonting som den här världen inte ens kan ta ifrån oss. Att möta vi och ha den här relationen med Gud, så har vi alltid tillgång till den. Vi går inte efter aktiekurserna eller Finlands skrala medaljkör i VM, utan vi går efter att Gud sitter på tronen och regerar hela tiden. Och därför har vi alltid tillgång till glädje. Betyder det att vi alltid har en dålig dag? Alltid. Ja, solen är det så. Men betyder det att vi aldrig har en dålig dag? Nej, det vet vi ju. Klart vi har dåliga dagar. Men det betyder att vi har tillgång till en glädje också i de dåliga dagarna. Som alltid är till för oss. Jag tänker så här ibland när jag pratar med folk som ännu inte tror. Så brukar jag säga det. Att för min del, när jag fick möta Gud, så har jag mött en glädje som i min svåraste sjukdomssmärta existerar. Den glädjen övervann mina värsta nervsjukdomsattacker. När hela kroppen vred sig sönder och samman och man ville på något sätt bara kräla omkring på golvet av dessa smärtsamma upplevelser. Även där så upplevde jag att glädjen övervann smärtan. Och den här glädjen jag talar om, som jag tror att vi kan finna och som du och jag behöver ännu mer att få tag på. Där vi inte direkt kommer en liten motvind så vi pladask ner på golvet och blir slagna. Vilket förstås med all respekt för de som kämpar, det är inte det handlar om. Men jag vill bara uppmuntra dig att i Gud så finns det en glädje som den här världen inte kan varken ge eller ta ifrån oss. Och som vi har patent på. Det står om Abraham när han fick möta Jesus. Tänk att det står så. Jesus mötte Abraham. Jag tror det var det första Mosebok 12 eller 13. Så det, Abraham er far jublade över att se min dag. Han såg den och gladde sig. Det betyder att när vi möter Gud och Jesus så jublar vi. Det är en naturlig reaktion från min själ att jubla när jag möter Gud. Varför då? Jo, för min själ vet att nu har jag kommit hem. Nu har jag äntligen funnit meningen med livet. Jag väntar, jag prövar på sex, jag prövar på alkohol, jag prövar på fruar, jag prövar på hus, jag prövar på bilar. Allting har inte fungerat, men nu möter jag Gud och min själ gensvarar med jubel. Och vi behöver, tror jag, lite mera av det. Det fascinerar mig då jag läser om våra troshjältar. Det är inte att deras liv alltid verkar vara så bra eller attraktiva, utan att det har funnit en kraft och en glädje som gjorde att oavsett vad de mötte på så fanns glädjen där. Jag tänker på kung David som både blev förföljd och hatad, men hela tiden satte sin tillhet och trygghet i Herren. Han är lättsaltare. Många av psalmerna som David skriver står det psalm skriven under förföljelse. Han skrev psalmer under syndabekännelser. När han syndar tyckte jag är en intressant reaktion. Men finns det ett antal. Han skriver under nöd och förföljelse. Finns ett antal sådana. Så när David upplevde att hela världen var emot honom, minus en par karrar, så satte han sin tillit till Gud och skrev lovsånger. Det tyder ju på att han har funnit någonting, någon större inspiration, någon större kraft från Gud. Och vad den här världen hade gett honom. Och den här glädjen, kära vänner, som jag tror att vi ska behöva få tag på ännu mera, men vi behöver också peka på i den här världen som gråter. Den är tillgänglig för dem också. Och jag måste alltid sätta en sån parentes, för jag får ibland lite konstiga mejl efter mina predikningar där de ifrågasätter mig och så vidare. Då har jag satt en sån parentes, just dig som ifrågasätter mig. Det är alltså, kära vänner, inte alltid så att omständigheterna alltid kittlar dig i armhålorna. Men Gud är alltid större än omständigheterna. Det är det handlar om. Med Jesus i båten kan man le mitt i stormen. I en värld som ständigt söker lycka med alla möjliga medel är det denna gudomliga glädje som vi ska erbjuda. Jesus säger, och lyssna, nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och nu kommer en väldigt viktig vers. Och ingen ska ta er glädje ifrån er. Johannes 16:22. Ingen ska ta er glädje ifrån er. Jag vet inte vad du bygger din glädje på. Är det din framgång? Är det din familj? Det är jättebra saker. Men allt sånt kan krackelera. Det är bara när vi bygger den på en Gud som vi får en glädje som ingen kan ta ifrån oss. Vi behöver mer av det. Vi behöver mer av det, kära vänner. Och du har rätt till att få det. För det andra så har du frid. Det är fullbordat att ta bort pressen på dig. Du är älskad för den du är. Jesus säger, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Frid ger Gud. Inte den frid som världen ger, alltså korta lösningar och snabba klipp. Han ger sin frid. För hela världen, den väller över oss med en strid och en press och krav på att man ska lyckas mera hela tiden. Mycket är världen, och det infiltrerar vår församling också. Alla församlingar. Att vi smyger in den här tanken att när vi gör bra ifrån oss, då har vi rätt till frid. Men när Jesus friden vi talar om, den baseras ju på att det är fullbordat friden. Det är som att Jesus bygger upp hela det kapitel 14, 15, 16 och 17 för att sen sammanfatta det på korset. Där han säger, det är fullbordat. Det är på något sätt han har byggt allting och sen slår han fast sista spiken på korset själv och säger, det är fullbordat. Allt det jag utlovat är nu i kapitel 14, 15, 16, 17, det fungerar på grund av att jag just nu säger, det är fullbordat. Jesus säger att han lämnar oss frid. Och det är så lustigt och märkligt hur många av oss gör en massa saker för att få tag på det som Jesus redan har lämnat åt oss. Vi är som jagande efter vind många gånger. Jag vet inte hur mycket vindar du jagar, men sluta med det. Det går inte så bra, jag försökt någon gång själv. Jesus säger, min frid ger jag er. Jag säger det igen, inte denna frid som världen ger. Utan ger sin frid. Varför? Eller vad leder det till? Jo, för att vi inte ska oroas och inte tappa modet. Vi tappar oftast modet när fokus far från det där till det här. Från det fullkomliga till det ofullkomliga. Det är därför vi behöver mer av honom och mindre av oss själva. När vi lär känna Gud så ska vi få en frid enligt Efeserbrevet som övergår allt förstånd. Ska du ha en sån frid som övergår allt förstånd? Alltså vi bara inte fattar, vad är det för någonting? Jo, men det är min frid, säger Herren. Det är en sån frid vi talar om. En sån som inte riktigt får grepp om att vad i all sin dag är det här för någonting? Jo, men det är min frid. I en värld som tycks bli mer och mer orolig är det denna friden vi bland annat ska erbjuda. och som Gud också erbjuder dig. Jag talar med människor, oftast folk som är lite sökande av sig, så går igenom lite tunga perioder, det gör vi alla människor, med det sagt. Men jag brukar säga till dem, ibland brukar jag fråga lite frimodigt, får jag be för dig? Satt en gång här i foajén med en icke-troende. Så har det gått igenom en turbulent tid. Så upplevde jag bara tro för en sak. Så jag, får jag bevisa för dig att Gud existerar genom att jag ber för dig och du får uppleva Guds frid? Man måste vara lite dåraktigt frimodig ibland. Pröva på det någon gång. Och så ber man. Och sen när man är riktigt frimodig kan man också fråga hur känns det? Man ska inte bara säga någonting på känslor. Men den människan i alla fall fick uppleva att någonting konstigt, okänt berörde hjärtat. Och då kan man säga det är en frid. Inte en frid som världen ger, utan det är Guds frid. Jag kan ju inte producera så mycket frid. Jag kan fråga min fru. Det är mest strid. Nej, nu är det lite frid. Men jag kan inte producera det, för det kommer ju från Herren. Vi är bara verktyg, kanaler. Levande exempel, förhoppningsvis, på Guds existens. Vi behöver ge frid till den här världen och inte strid. För det tredje. Det är fullbordat, lyfta av dina bördor. Gud ger dig en hjälpare. Jesus säger, nu backar vi lite till Johannes 8:36. Om sonen gör er fria, är ni verkligen fria? Det är fascinerande för mig att se när dessa ord faller ner i praktiken. Hur människor som har varit fångna av bojor i åratal får möta denna Jesus och många gånger, parentes, inte alltid, på en gång upplever en frihet man inte kände till att existerade. Jag har bett ibland för människor som har varit fast i tunga drogmissbruk med heroin och hela paketet. Och så kommer man Jesus och så ber man Jesus att han ska göra någonting. Och på märkligt sätt, en par gånger jag sett det med egna ögon, så Herren på en gång befriat. Fullständigt befriat. Allting som ingen rehabilitering av full, alltså min far som ska predika på tisdag. Han säger släktturné på gång här. Min far har jobbat med missbruk, har full respekt för det. Men jag har sett med egna ögon ibland människor som har kämpat med rehabilitering i många, många år. Som inte har funkat för dem. Och så får de möta Jesus en gång. Och på en gång allting far. Det är det Jesus handlar om. När en son är fri, han är verkligen fri. Jag skulle ha lite mer frihet bland oss kristna. För jag upplever ibland när jag talar med unga och äldre för den delen att så många av oss är fast i så många olika saker. Och jag upplever att det blivit en verklighet för oss om vi är nu fast i bojorna. Vissa är fast i, det finns så mycket synder, vi ska inte dra hela långa raderan från listan. Ni vet era synder. Det finns en frihet som är tillgänglig för er genom Kristus. Och vi som församling, vi måste komma ännu in i det där. Be folk till frihet. Hjälpa folk i Jesu namn att bryta bojor som håller kristna församlingen många gånger i järngrepp. Och jag tror vi har en auktoritet från Herren, för vi reciterar ju bara Jesus egna ord. Att en sonen gör fri, så är sannoliken fri. Kära församling, hjälp oss att tro med på det där. För det är inte tänkt att du ska vara fast i dina synder. Du ska i alla fall inte vara beroende. Vi kommer att falla i synd säkert i graven. Men vi ska inte vara beroende av synden i alla fall. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men vi ska inte låta något få makt över mig, säger Paulus. Om det första Korinthierbrevet 6, 12 eller 13 någonstans. Alltså vi ska inte låta någonting annat än Gud styra och ställa oss och våra liv. Och det är det jag tror Jesus syftar på. Och det här är om någonting är enormt attraktivt för människor. Att de kan uppleva en frihet. Jag vet inte hur många sånger, både tyngre och ännu tyngre sånger, som handlar om att man ska vara fri. Allt tydligen ska man vara fri. Jag har meningen med livet, I want to break free and be free. Allting på något sätt, människan många gånger målar upp en sån sak att bara jag får leva mig, förverkliga mig själv och bli fri. Då allting funkar. Men det går inte att bli fri utan Jesus. Och sen när du är fri så är du inte slav under honom, så är det på något sätt en annan form av grej. Men det är mycket bättre att vara det i alla fall. Men jag skulle vilja säga till dig, som i alla fall skulle vilja att du ska ta reflektera över i ditt liv. Lever du den här friheten som Herren har gett dig? Och varför är det viktigt att leva i den här friheten? Jo, för så fort du är bunden av synden så får din frimodighet. Du tappar frimodigheten att tjäna Gud när syndens bojor binder dig sönder och samman. Och framförallt, kära vän, och ingen fördömelse för den som är Kristus, men säg det nu så inte alla är arga på mig. Det finns en frihet som är tillgänglig för dig genom Jesus. Inte genom mig eller församlingen, men genom Jesus som är i förhoppningsvis mig och församlingen. Och vad ska man göra då man har kämpat i diverse träsk? Ja, man kan ju tänka då igen som Paulus och Silas, som i sitt fängelseträsk börjar sjunga och lovsjunga Herren. Och det står, när de sjöng så skakade marken. Fängelseportarna öppnades och bojorna trillade av. Många gånger är det vägen till friheten att vi prisar Jesus med frimodighet. Fast övertygelse om att han hör våra böner och sånger. Det är enbart genom Jesus Kristus som våra synder och därmed också våra bojor går upp i rök. Och den förmån, jag ska säga så här, denna förmån att leva i syndabekännelse och omvändelse för oss inte bara in i friheten, utan, och det är viktigt, håller oss också kvar i den, i friheten. Tänk på Galaterbrevet 5:13. Vi är kallade till frihet. Men låt bara inte den kötsliga naturen få något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Du är kallad till frihet. Du är inte kallad att leva som slav till synden. Du kallar dig att leva som slav till Jesus. Det han får styra dig. Slav i vår terminologi är så jobbigt ord som är bara en massa negativ mening. Men när vi är slav till Jesus så handlar det om att vi har en tjänare, en herre som förser och tar hand om allt som har med oss att göra. Vi är inte kallade att följa världen, det vill säga synden. Synd är egentligen att missa målet. Det betyder att vi försöker få det som Gud vill ge oss från annat håll. Och många gånger blir vi den här bunda statusen. Vi inte kommer loss från världen, och då vi behöver Jesus, och vi behöver mer än det. Vi behöver gemenskap med troende där vi kan bekänna vår synd, och han i sin rättfärdighet kan förlåta oss vår synd och föra oss in i den friheten som Herren har för oss. Får vi ett amen på det? Nej, får vi det. Men nästa punkt, 4, är kärlek. Och det tycker jag så mycket om. När det är fullbordat så gör det att du börjar älska dina medmänniskor. Gud ger dig kärlek. Om ni har kärlek till varandra skall vem? Alla förstå att ni är mina lärjungar. Alla. Det är inte en, det är inte två, utan för tillfället är det över 7 miljarder. Är det 8 nu för tiden? Jag vet inte. 7 någonting. Alla ska förstå att vi är Jesu lärjungar när vi älskar varandra. Och då man känner press och stress. Jo, men älska varandra, ordet är ju agape. Du kan inte få fram någon agape hur mycket du pressar dina armhålor. För agape kommer bara från Gud. Det är bara Gud som kan ge dig kärleken. Så egentligen vad det ordet betyder, att när du får tag på Guds kärlek kommer du automatiskt att älska dina medmänniskor. Och då förstår världen att vi följer Jesus. Och då blir vi attraktiva. För en lärjunge är alltid attraktiv. Varför det? Jo, han är osjälvisk, han är generös. Han delar med sig, han tar hand om människor, han älskar ständigt och jämt. Jag vill påstå, kära församling, en sak som kan vara lite jobbig att höra. Det är omöjligt att tala illa, baktala någon när vi har mött Jesus. Hur ska det vara möjligt om vi har Guds kärlek i våra hjärtan att tala illa om en enda människa på den här jorden? Gör vi det, är det ett tecken på att vi behöver mer av Guds kärlek. Och det behöver vi förstås. Men ett resultat av att vi greppar och blir förvandlade av Jesu kärlek, det är att vi börjar älska. Det är inte att du kan Bibeln fram och bak och kan citera varenda lag, utan att du älskar. Små, små, små handlingar av kärlek kryddade med Jesus, som Moder Teresa fint formulerade någon gång. Det vi gör allting med det kryddat med Guds kärlek. Det är inte så stor skillnad av vad du gör, men det är hur och genom vad du gör det. För när Gud drabbar en människa, det är då allting förvandlas. Då allting mitt i allt, från att vara i mörkt blir ljust. Det är från att man varit inne i de värsta släktfejderna, där man har haft avundsjuka, där man har talat illa om till höger och vänster, oftast har någonting med pengar och arv att göra. Men när sådana människor får möta Gud, så händer någonting. Mitt i allt försvinner den avundsjukan. Mitt i allt så börjar man istället säga, du får ta hela arvet, hej då. Alltså så märkliga under och mirakel äger rum. Men det äger ju inte rum om vi inte först får tag på Guds kärlek. För det är så fascinerande för mig att se hur möten med Gud utraderar hat, bitterhet, avundsjuka mellan människor. Där fejder tidigare rådde kommer förlåtelse, försoning och frid. Jag tänker då på en av mina favoritberättelser i Gamla testamentet, Esau och Jakob. Jakob hade stulit Esaus förstfödelserätt genom att sätta på sig några lammgrejer och komma soppa. Så var en fin kombination där. Och då blev Esau lite sur förstås, för det var en patriarkisk välsignelse som gick från en förstfödelse. De hade vissa förmåner. Att vara förstfödd på den tiden. Och det blev ju att Esau ville döda Jakob. Och Jakob drog iväg och skaffade lite fruar in på köpet. Han blev själv lurad och trodde han fick riktiga fru. Men på bröllopsnatten så var det en annan fru. Så kom ihåg den när ni giftade. Det var en parentes. Jakob är på väg hem för han har blivit bortjagad av Laban. Och så sägs det om honom att Esau är på gång med 400 män. Arga män, vet du. Och så har han någon strategi där han sätter barnen först och sen kvinnorna längst bak och han själv då. Fin krigsstrategi. Att om Esau anfäller ena hopen, då drar han iväg med andra så kanske han själv överlever. Det var på något sätt hans plan. Natten innan möter Jakob Gud. Det står att han brottades till gryningen. Och han vill inte släppa Herren. Och säger, ge mig inte förrän du välsignar mig. Och så välsignar Herren och slår han på höften som blev halt. Ibland får man lite sådana saker på köpet när Herren är igång. Men vad som hände egentligen, det var inte att höften fick en smäll, utan att Jakobs hjärta förändrades och förvandlades. För när han nu möter Esau så är det inte med spjud och svärd, utan han går först längst fram själv. Och när de möts så är det inte knytnävarna, utan det är kramen och kyssen. Och Esau säger, det är som att jag ser en ängels ansikte när jag ser dig. Det är så ofta när vi möter Gud. Människor ser att någonting har hänt med mig. Det är det vi behöver. Och en parentes till det som jag tycker är så vacker. Josef ser på sin pappa hur han mötte Esau. Och jag tror det blir startpunkten på Josef. Vad ska vi säga, sakna motsvarighet, rättfärdiga liv. Som vi läser om i kapitel 37, sista kapitel i första Mosebok. Där Josef genom hela livet i princip räddar världen. Genom att leva och följa Gud. Trots att han själv blev lurad ett antal gånger och satt i fängelse ett antal år. Så hela tiden höll han sig fast vid Herren. Och det tror jag satte grunden på när han såg att här var någon som mötte Gud. Så vi kanske inte bara påverkar oss själva att möta Gud. Vi påverkar också människor runt omkring oss och nästa generation. Jag tänker på Paulus. Det så att Paulus hyste ändå mord och illvilja mot församlingarna. Han var igång där, han hade fått brev med sig att han skulle få fängsla och enligt han själv också döda människorna i församlingarna. Han skulle dra ut dem från hus till hus, leta reda på dem och slänga dem i fängelse, avrätta en par. Han hade själv satt fram manteln framför Stefanus när han blev stenad. Alltså, det var en man som var ganska arg och ond. Denna man, när han är på väg med sitt hat och ilska och till och med trodde att han tjänade Gud, möter Jesus. Han slås av hästen och blir ljust och grejer och hör en röst. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och sen efter en liten kommunikation dem emellan så far han sen hem, eller far han sen till en lärjunge, Ananias, låter döpa sig, bli fylld av den heliga ande, och istället för att förfölja församlingen så börjar han predika om Jesus. Istället för att vara emot Jesus med hat så han för Jesus med kärlek. Och det är det fantastiska som äger rum när människor som du och jag får möta evig kärlek från Jesus. Någonting händer med oss så att vi inte är densamma längre. Någonting äger rum av förvandling, förändring och allt det fina. Och det äger bara rum för att Jesus själv möter oss. Vi behöver ha just sådana möten. Vi själva, men också människor runt omkring oss. Som just Paulus hade. Den gick till från att mörda till att älska samma människor. Det finns ju ingenting som är mera från varandra. Du är på väg att mörda. Och istället när du kommer till stan där du ska mörda, så kommer du dit och älskar. Det är ganska polariserat från varandra de två. Och det är klart, då förstår man ju kontexten. Det står att lärjungarna var rädda för Paulus. Vem skulle inte vara det? När man vet att vi har en känd terrorist på väg till Vasa. Som hans mål är att han ska utrota varenda troende i Sion. Knackar han på dörren så är det inte helt säkert att stå där med blomman. Utan kan stå med bazooka. Det var inte kristligt, det får man inte göra. Men alltså, det är inte säkert på att vi förstår alltid hur Gud fungerar. Men Gud kan genom ett möte med en människa vända upp och ner på hela världen. Och byta ut detta destruktiva hat mot denna fantastiska, fullkomnande kärleken som finns hos Herren. Jag är ju själv lite glad av det här. Jesus säger, vi tar sista punkten. Det som inte världen kan ge, men som Jesus ger oss, det är framtidstro. För det är fullbordat, det ger en ljus framtid. Gud är med dig. Jesus säger, låt inte era hjärtan oroas, tro på Gud och tro på mig. Jag uppfattar och upplever att om vi förbiser kärleken genom att älska varandra, så upplever jag att det här är vår största utmaning som församling. Vi oroar oss över framtiden hela tiden. Min uppfattning när jag läser Bibeln, när jag läser den kanske lite, så är att slutet är gott, allting är gott. Gud är ju med oss. Vad spelar det för roll hur många antikrister som hoppar omkring i världen för tillfälle om Gud är med oss? Innan Jesus ska dö så står det, nu kommer denna fursten mot mig, denna världens fursten mot mig. Så säger han, men mot mig kan han ingenting göra. Och egentligen säger grekiskan, i mig finns ingenting som han kan ta. Eller tillhör honom, tror jag till och med, om vi riktigt benar ut texten. För vi är så lätt förblindade av all oro och allt mörker som äger rum i världen. Men enligt mig, och lyssna på det här, så ska församlingen alltid stå för den positiva klangen och den positiva framtidstron. För det finns inget mörker för stort, ingen synd för svår eller någon omständighet för jobbig för vår Herre. Jag vet inte vilken Gud du har, men den Gud som jag tror på, han har all makt på himmelen och på jorden. Och varför ska jag då styras av världens impulser, världens jargonger, världens nyheter, när mitt liv tillhör Herren och ditt liv lika så? Vi bör ännu mera lära oss att förstå, att sätta vår tro till honom. För då han, Jesus, dog på korset, tog han inte bara hand om det förflutna, utan också framtiden blev säker. Det står ju också i Rombrevet 8:28. Att den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. I Efesierbrevet 2:8-9, att vi går i förutbestämda gärningar. Fina grejer. Vi ska inte oroa oss. Och vi ska lära, vi ska visa den här världen. När du ut och evangeliserar, så ska du peka på att det bästa tycker jag att vara kristen. Det finns många fina saker. Men det som jag har funnit en enorm trygghet i, att när jag är med Gud, så är mina dagar skrivna i hans bok. Det står så också. Att jag behöver inte vara så nervös över. Är du någon gång nervös? Jag är säkert varje dag nervös över någonting. Men ibland när min nervositet smyger sig på, så säger jag till min själ: lita på Gud. Gud har lovat att han ska vara med mig och med dig. Skriver så här, att även om antikrist skulle regera över hela världen, så ska det inte vara ett hinder för dig att tro på framtiden. Gud är ju med oss, och han har ju redan övervunnit både djävulen och världen. Han är redan i underläge. Jesus säger: jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag ska göra det känt, för att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Det vill säga, när vi möter Gud, så har vi Guds egen kärlek på vår insida. Och har vi Guds kärlek på vår insida, så det är inte så stor, spelar det inte så jättestor roll vad som kommer emot oss. För Gud segrar alltid. Och han säger ännu: jag ska inte säga er mycket mer. Och där citerar jag den: men denna världens furste är på väg, men har ingen makt över mig. Han har också gett oss en annan hjälpare, den helige ande, som jag ska predika om nästa gång. Men jag vill se ett kort mummel om honom ännu innan vi går in i landning. Jesus säger, eller Johannes skriver, att Jesus gav oss en annan hjälpare. Första hjälparen var Jesus. Men nu får vi en annan hjälpare i den helige ande. Ordet hjälpare är grekiska parakletos. Egentligen betyder det advokat, rådgivare, tröstare. Någon av de tre. Johannes hämtar bilden från en grekisk rättegångssal. Där på den tiden, om du var dömd och stod där, eller var det romersk, ursäkta, det minns inte exakt. Man var kanske romersk när det var på den tiden. De är ju romarrike. Men i rättssalen i alla fall, så fick du inte ha en advokat som förde din talan. Det fanns inget sånt på den tiden. Men du kunde ha en som tröstade dig under processen, en god vän. Som hejar på dig och säger: det här går nog bra, heja på dig, det blir fint. Och det är ungefär det ordet som Johannes hämtar härifrån. En sån person som bara hela tiden tror att allting går bra. Hoppas du har någon sån vän i ditt liv. En sån som yes man. Det finns en sån film också, det är en annan sak. Parakletos, alltså hjälparen. Och det är ganska viktigt för dig att förstå. Det betyder någon som för vår talan, men inte inför Gud, utan inför människorna. Jag hörde en berättelse om en, det var under järnridån. Det var en man i Rumänien som skulle predika. Och evangelisera lite smygd under kommunistregimen. Och så blev han fast, och så hamnade han inför domstolen. Stod han där, ensam och övergiven. Och så ska han tydligen försvara sig, för alla såg på honom och var tyst över salen. Han kunde inte det språket. Det är ett litet problem när man är i rättssalar i Rumänien och inte kan prata någonting, och de inte tillåter en prata någonting annat än rumänska. Och så mitt, alltså, upplever han nu någonting drabbar honom, kommer över honom. Så han börjar prata, han förstod inte vad han sa. Man håller på i 5 minuter, sen nickar domaren och för dem ut honom. Han fattade ingenting, men tydligen hade han talat sig fri från rättegången. Och det är lite det som parakletia, som är grundbetydelsen, handlar om med den heliga ande. Vi får en hjälpare som talar till människor så att människor kan förstå, men framförallt pekar på Gud. Jämför Romarbrevet 8:26. Där vi inte alltid vet hur vi ska be, men anden ber genom oss. Anden ber genom oss. Och har vi, ska säga, nu när vi har den heliga ande, så det inte så borde det i alla fall vara någorlunda svårt att oroa sig för morgondagen, som Edith så prominent sa i sitt gåvotal. Se på blommorna, liljorna. Och så drar Jesus parallellen med Salomo, som var den präktigaste av alla kungar i Gamla testamentet. Att Salomo var i sin all sin prakt inte så stilig som en lilja. Jag vet inte vad det sa om Salomo, men så sa Jesus i alla fall. Att varför bekymrar ni er så mycket? Det längsta ämnet i ett streck som Jesus talar om i bergspredikan handlar i princip om att inte oroa sig. Från cirka 20 till 34 kapitel 6. Men ändå har vi släppt att oroa oss. Och därför behöver du och jag den heliga ande, så att vi slutar på att oroa oss, istället talar in tro in i framtiden. Ursäkta sig att klockan går, så jag måste bullra iväg så inte alla är så arga på mig. Det stödet som Herren ger oss, den ande som påminner om att Gud är med oss. Och låt mig avsluta med det här. Det intressanta med den här versen, han säger att vi ska få den heliga ande. Så jag läste grekiska orden ordagrant och slog upp två, tre olika lexikon. Det betyder att anden är med oss in i evigheten. Tugga på det igen. När du får den heliga ande, så är anden med dig in i evigheten. Och det betyder att anden leder dig in i evigheten. Att då behöver vi inte vara nervös om vi går fel och snubblar. Eller som David, psalmisten, säger i psalm 139. Att om jag är på en olycksväg, Herre, för mig återigen in på den eviga vägen. Anden är alltså med oss ända in i evigheten, och det är en väldigt uppmuntrande tanke. Låt mig snabbt, ursäkta att predika lite för länge, låt mig snabbt bara sammanfatta de här sakerna, så ska vi fira som en fin avslutning Herrens heliga måltid tillsammans. Relationen med Gud ger dig glädje, det är fullbordat, ger dig en glädje bortom denna värld. Frid, den tar bort pressen från ditt liv. Den ger dig frihet. Jesus har krossat syndens makt. Den ger dig kärlek. Du får, ursäkta, en övernaturlig förmåga att leva i kärlekens förbund. Och för det femte och sista, du får en framtidstro. Vi kan med tillförsikt se fram emot framtiden. Och det sammanfattas i Jesus ord i 28:20. Jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Det är de här sakerna, de här fem sakerna. Jag vill att du än en gång bara filtrerar dem i ditt huvud. Hur är det med mig? Har jag idag glädje från Gud? Har jag idag frid med Gud? Har jag idag frihet från synden? Har jag idag kärlek till mina värsta fiender? Någon jobbig teolog sa till mig, eller läste jag om, att sätta på hur mycket Gud bor i ditt liv, det är hur mycket du älskar din värsta fiende. Ibland tycker man inte om det, teologerna, men det var inte jag som sa det. Men tänk så i alla fall. Hur mycket älskar du din värsta fiende? Och för det femte, framtidstro. Vi kan se fram emot framtiden. Jag tror att Sions bästa tid ligger framför. Annars skulle jag måste avgå. Måste kunna ha en sån tro, man ändå ska försöka vara med på något hörn och leda Guds församling. Jag tror att de här sakerna som vi ska peka på och förmedla till människorna i den här världen. Vi ska peka på att det finns en glädje, det finns en frid, det finns en frihet, en kärlek och en framtidstro som du kanske under så många år har försökt få tag på. Men du har snubblat gång på gång. Men hos Jesus får du hela paketet på en gång, och det är gratis. Ska vi be en liten bön innan vi går in i nattvard? Jag skulle vilja Jag skulle vilja också att vi skulle ha en bönestund efteråt. För jag skulle vilja...